Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss bedja. I ro vi stilla överlåta ditt helga stoft och mer ej gråta. Låt oss och finna ro. Ljus stråla skall din viloort. Ett heligt rum, en himmelsk port för dem som tror. Herre, vi tackar dig för ditt lidande, för din död och för din stund i graven. Herre, nu ber vi dig, gör oss stilla till att se något vad det betyder för oss. Välsigna den här kvällen så att vi med ny frimodighet kan gå mot den stund då vi ska läggas i graven och se det ljus som väntar bortom graven för alla dina vänner. Herre, giv oss tro och föröka vår tro. Amen. Vi ska ikväll läsa det sista avsnittet i passionshistorien enligt Matteusevangeliet. Det som är alltså hämtat ifrån Matteusevangeliet 27 kapitel från den 57 versen och lyder så i Jesu namn. På kvällen kom en rik man från Arimataia som hette Josef och som också han hade blivit lärjunge till Jesus. Josef gick till Pilatus och bad att få Jesu kropp. Pilatus gav då order om att den skulle utlämnas, och Josef tog kroppen, svepte den i rent linnetyg och lade den i den nya grav som han hade låtit hugga ut åt sig i berget. Sedan rullade han en stor sten för ingången till graven och gick därifrån. Maria från Magdala och den andra Maria var där och satt mitt emot graven. Nästa dag, det var dagen efter förberedelsedagen, gick överste prästerna och fariserna tillsammans till Pilatus och sa: Herre, vi har kommit att tänka på att när den där bedragaren ännu var i livet, sade han, efter 3 dagar ska jag uppstå. Ge därför order om att graven bevakas under 3 dagar så att inte hans lärjungar kommer och rövar bort honom och sedan säger till folket att han har uppstått från de döda. Då blir det sista bedrägeriet värre än det första. Pilatus svarade: Ni får en vaktstyrka, gå och bevaka graven så gott ni kan. De gav sig iväg och skyddade den genom att försegla stenen och sätta ut vakterna. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Josef tog kroppen, svepte den i rent linnetyg och lade den i den nya grav som han låtit hugga ut åt sig i berget. I lördags, när vi hade förmånen här i kyrkan att få lyssna till Bachs tonsättning av Johannespassionen, hörde vi följande ord i slutkören, den som börjar på tyska rotvål. I ro vi stilla överlåta ditt helga stoft och mer ej gråta. Låt oss och finna ro, ljus stråla skall din viloort, ett heligt rum, en himmelsk port för dem som tror. I gudstjänstens slut ska vi få höra den sången på nytt. Och därifrån ska vi också ikväll hämta vårt ämne. Jesu grav, ett heligt rum, en himmelsk port för dem som tror. Jesu grav, ett heligt rum, en himmelsk port för dem som tror. Det står att det var på kvällen som Josef från Arimatea kom till Pilatus och utverkade tillstånd att få ta hand om Jesu döda kropp. Det var på kvällen den mörkaste och ändå den ljusaste dagen i mänsklighetens historia. Det var den mörkaste därför att det var den dagen mänskligheten korsfäste och dödade den ädlaste gestalt som någonsin trampat denna jord. Det är också den mörkaste dagen i mänsklighetens historia. Därför att ingenstans har Guds helighets stränga vrede uppenbarats på ett sådant sätt som när Jesus i 3 timmars mörker hängde på korset och utbrast: min Gud, varför har du övergivit mig? Guds egen son, den lydigaste av alla Guds tjänare, övergiven, lämnad i Guds vrede, därför att han var ett med vår synd. Så att ingenstans ser vi nu så tydligt vilket allvar det vilar över synden. Men denna den mörkaste dagen var också den ljusaste dagen i mänsklighetens historia. Den mest välsignelsebringande dagen någonsin, när Guds lamm bar bort vår synd, i vårt ställe bar förbannelsen, betalade vår syndaskuld, vävde en ren vit rättfärdighetsskrud åt alla. Nu var det kväll, denna den märkvärdigaste dagen på jorden. Så var det också kväll i Jesu eget liv. Ännu inte fylla 40 år var hans liv till ända. Och nu hade han nått sin sista viloplats på jorden. Så går också våra liv mot kväll. Ingen av oss vet hur nära vi är den dagen då man ska föra oss till graven. Om inte Herrens dag kommer dessförinnan, så vet vi att något slags grav kommer var och en av oss att få. Och graven är i sig en mörk plats. Men om Jesu grav med sitt ljus får lysa över din grav, så är den också ett heligt rum, en himmelsk port för dig som tror. Jesu grav, ett heligt rum. Det är det första. Graven var ett heligt rum. Klippgraven i trädgården nära Golgata. Därför att det var Jesus, Guds son, den helige, som vilade där. Han som varit frestad i allting, men förblev utan synd. Han som aldrig i sin barndom, sin ungdom eller mandom, i olydnad, häftighet, elakhet, otukt eller något annat orenat sig. Han låg här. Sannerligen en helig plats. Här vilar den största av alla profeter, vars läppar alltid talat gott, tröstat de svaga, bedrövade och fattiga, förmanat i kärlek, undervisat med tålamod, tillrättavisat i helighet. Han vars händer gjort så mycket gott och enbart gott, botat sjuka, rört vid människor i innerlig kärlek. Han vars fötter alltid gått Guds raka vägar. Han vilar nu med sin kropp i graven. Det står i Hebreerbrevet att det är människan förelagt att en gång dö och sedan dömas. Nu är han, den äkta människan, död. Och då betyder det också att nu står han i domen med sin ande. Hans liv ska prövas. Hans ord, hans lydnad, hans kärlek. Har han fullgjort allt som hörde till hans livs plan? Till Guds plan med honom. Vi som känner påskens underbara uppståndelse vet att Fadern, han säger, och att det upprepas, bekräftat i uppståndelsen, att detta är min son i vilken jag har funnit behag. Uppståndelsen på påskdagen är beviset, sigillet. Här vilar i denna grav den store överste prästen. Jesus är inte bara profet, han är ju också överste präst. I den judiska tempeltjänsten ingick att den för året i tjänst varande överste prästen skulle med blodet från en bock gå in i det allra heligaste och stänka blod på nådastolen till försoning för folkets synder. Nu kan den store himmelske överste prästen, nu har den store himmelske överste prästen fullgjort det slutliga offret. Och med sin ande har han gått in i det allra heligaste, det som inte är gjort med händer, det vill säga i himlen. Det är för alla våra synder han försonar. Och i det himmelska templet, där godtas denna försoning. För han kommer inte med djurblod, han kommer med sitt eget heliga och dyra blod. Och hans uppståndelse på påskdagen, det är himmelens svar, Guds svar. Betalning är erlagd för alla synder. Det är verkligen ett heligt rum. Också därför att här vilar konungen. Konungarnas konung, han som är herrarnas herre. Han som snart ska sända ut sina tjänare på det stora missionsuppdraget och förkunna långfredagens stora välgärning. De som ska gå ut med uppdraget att göra alla folk till lärjungar. Här vilar konungen som en dag ska stå vid alla andra gravar och kalla dem ut och samla dem inför sig till den stora räkenskapen. Här vilar han, den konungslige brudgummen som en dag ska hålla bröllopshögtid med sin brud. Det vill säga alla de heliga som han ska väcka upp ur sina gravar. Några av dem gick redan samma dag ut ur sina gravar, som vi hörde om i dagens evangelium. Här får vi säga med Jakob i Betel efter den märkliga synen av den öppna himlen och stegen och änglarna. Detta måste vara en helig plats. Här bor förvisso Gud. Och här är himmelens port. Så kommer vi då in på det andra i kvällens predikan. För Jesu grav är en himmelsk port. Jesu grav är en himmelsk port. Låt oss tänka att någon skulle vilja testamentera sin egendom till oss och säger: jag vill ge dig allt jag äger. Och i testamentet förordnar vederbörande sin egendom och allt blir juridiskt ordnat. Och när den människan är död så blir så att säga den människans grav sigillet eller tecknet på att nu är arvet mitt, för testator är död. För inte förrän han är död är ju arvet mitt. Nu har Herren Jesus velat testamentera allt han äger åt oss, åt var och en enskilt och åt alla på en gång. Jag vill ge dig allt jag äger, sjöng vi igår kväll i en av våra nattvardspsalmer. Jag vill ge dig allt jag äger. Vad vill han ge? Ja, allt han äger. Och det han äger är allt det jag behöver. Och det som vi behöver allra mest är syndernas förlåtelse, liv, salighet och delaktighet i Guds rike. Människans stora och dubbla bekymmer, det är ju dels hennes skuld och dels döden och graven. Det andra, döden och graven, inser nog alla, men inte det första. Varför måste vi dö? Varför är vi lagda under förgängelse på grund av synden? Det är synden som är upphovet till ofriden, mörkret, döden och graven. Och dessutom, fastän de flesta alls inte inser det och tror det, den stängda himlen. Men där, i en grav, ligger nu Jesus efter att ha löst hela människosläktet från dess skuld och delar nu dödens lott med det. Med mänskligheten, släktet, som är lagt under döden. Han som själv var den enda människan som hade rätt att slippa döden. Han ligger där i döden, i graven. Men han har testamenterat allt sitt åt oss. Och har själv å sin sida tagit på sig allt vårt. Det vill säga skulden som gjorde att vi var hemfallna åt döden. Men eftersom Jesus under sitt lidande på korset hade utstått hela straffet för all den synd han bar för oss, kunde inte den väldiga döden, för den är väldig, behålla honom. Utan han uppstod. Så blev graven för Jesus själv en himmelsk port. Men ser du att det nu liksom finns en port genom döden till himlen? Just där Jesus har gått in. Där han lades i graven, där han gick in i döden, där finns det inte bara för honom en port till himlen. Där finns en port för alla. Det betyder att om du går in i döden i tro på Jesus, med Jesus, så blir din grav en himmelsk port. Och lika lite som döden kunde behålla Jesus i sitt grepp, kan döden behålla dig om du har tagit emot hans arv, det som han ville ge dig. Och allt han äger, det vill han ge dig. Du som lever i dödens och gravens skugga på denna dödsmärkta jord. Det var därför han kom, för att få ge frälsningen och befrielsen, förlossningen. Han vill få ge full förlåtelse för alla synder. En evig rättfärdighet så att du kan bestå i domen. Frid i samvetet. Helgelse, tålamod, befrielse från rädslan för döden, en ny glädje på vägen mot graven, uppståndelse, evigt liv, Guds rikes härlighet i himlen, tillsammans med Abraham, Isak och Jakob, tillsammans med rövaren som på den första långfredagen fick höra: idag ska du vara med mig i paradiset. Och då är vi framme vid det tredje. Jesu grav, ett heligt rum, en himmelsk port för dem som tror. För dem som tror. Kom till mig, mitt barn, han säger. Jag vill ge dig allt jag äger, står det i nattvardssalmen vi sjöng igår. Att komma till Jesus, det är att tro. Att i honom se frälsaren och vännen. Att komma till honom med sina synder och sedan liksom bara se vad han har gjort. Det är tron. I vår text ikväll möter vi först en trons man, Josef från Arimatea. Han hade inte alltid varit det. Det står om honom att han väntade på Guds rike, står det i Markus evangeliet. Ja, kanske att han hade gjort det hela eller större delen av sitt liv. Men när han först började förstå vem Jesus var, ja, då ville han vara en lärjunge i hemlighet. Precis som Nikodemus, som också kom och hjälpte Josef. Josef, han var en ansedd rådsman, ledamot av Stora rådet. Och att där bekänna Jesu namn, ja, det hade kostat honom allt hans anseende som rådsman. Det hade kostat honom uteslutning ur synagogan. Och vad skulle hans rika vänner för övrigt ha sagt om han, Josef, skulle ha bekänt sig som en lärjunge till Jesus? Men se nu här vad dödsdomen över Jesus och hans lidande och död på korset har verkat i Josefs hjärta. Se vilken tro. En tro som visar sig i både bekännelse och kärlek. En bekännelse som visar sig i detta att han, den ansedde rådsmannen, går till Pilatus och säger: kan jag få ta hand om Jesu döda kropp och lägga den i min egen grav? Jag ser vilken kärlek som ligger i det. Förutom bekännarmodet. Vilken kärlek till Jesus. Att lägga honom i den grav som han hade spenderat så mycket pengar på för sin egen räkning. Se linneduken som han sveper honom i när han med varsamma händer tillsammans med några andra tar ner honom från korset. Korset stötte inte bort Josef. Det drog honom istället till Jesus. Korset stötte heller inte bort Maria från Magdala. Eller den andra Maria som det står om i texten. Det drog dem till honom. Så står det om de två kvinnorna att de var där. Det står ingenting att de... om vad de gjorde, annat än att de satt mitt emot graven. De bara var där, så att säga, i hans närhet och såg. Och så är det med tron. Tron vill vara i hans närhet. Och gläder sig sedan när de får höra om uppståndelsen. När de vågar tro det. Vilken skillnad mot otrons människor som vi möter i texten. Fariseerna, prästerna, Pilatus och vakterna. Otron vill inte se Jesus. Vill inte ha med honom att göra. Och därför märker vi en stor iver. Att liksom hålla honom borta. Tron älskar Jesus, även om den upplever honom som borta. Den längtar efter att han ska vara tillbaka. Vid Jesu grav såg det ut som om det var slut med Guds rike. Som att allting var nu slut. Men tron finns där ändå. Som om, och håller sig till honom, fastän den ingenting vågade hoppas. Men den håller sig till honom. Och deras tro kom inte på skam. För många är det så att vid Jesu grav ser det ut som om det är slut med Guds rike. Men sann tro ser att det är inte så. För sann tro håller sig till Guds ord. Och så visar det sig att efter graven kommer uppståndelsen, en verklig påskdag. Vid de heligas gravar ser det ut som om det var slut. Men tron ser bortom graven och ser då uppståndelsen och livet och paradiset. Du står där kanske vid någon kristens grav och du ser bara graven. Du ser ingenting mera. Men tron ser på hans löften att den som tror på honom ska leva om han än dör. Och inför den egna döden och graven, ja, så kan det kännas mycket mörkt. Du kommer inte ifrån att det är en mörk skugga, detta med den egna graven. Men Jesus viskar: jag har varit där före dig och jag är din. Jag har gått i döden för dig och jag har burit bort alla dina synder. Var inte rädd. Jag ska uppväcka dig. I ro vi stilla överlåta ditt helga stoft och mer ej gråta. Låt oss och finna ro. Ljus stråla skall din viloort, ett heligt rum, en himmelsk port för dem som tror. Herre, vi tror, hjälp vår otro. Föröka vår tro och stärk vårt hopp. I Jesu namn. Amen. Kollekten ikväll tillfaller som vid högmässogudstjänsten drottning Silvias mödrahem i Rio de Janeiro i Brasilien. En mycket angelägen kollekt. Påskafton klockan 18 blir det helgmålsbön. Påskdagen klockan 11 blir det högmässa. Klockan 18 aftonsång. På annandag påsk klockan 11 högmässogudstjänst. Vid gudstjänstens slut idag så blir det på det viset att när efter välsignelsen och lovsägelsen som vi sjunger, så sjunger kören rotvål, eller den här texten så som den blir på svenska som vi har hört. Och därefter så sjunger vi tillsammans: sänd Herre dina änglar ut, den sista salmen, och inget på studium efter det. Herrens Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den heliga andes delaktighet vare med er alla. Amen. låt oss bedja. O utsägligen stor Herre Jesus, var din kärlek till oss fallna människor, att du för vår skull blev människa och led smälek, ångest, pina och död för oss syndare, som eljest hade måst evigt dö. Giv oss nåd att alltid föra oss till sinnes och i tro mottaga denna din välgärning, så att vi därför lovar dig, tillika med Fadern och den helige Ande. Hjälp oss att alltid föra ett kristligt levande och i all nöd och motgång trösta oss därmed att du är vår frälsare, som har förlossat oss från dödens och djävulens våld och som slutligen skall ta oss från denna mödosamma värld till dig i himmelen, där vi i evighet ska fullkomna ditt lov. Amen. Herre Gud, du som har skapat oss och kallar oss att komma hem till dig, ge oss alla visa hjärtan, så att vi inser livets korthet och tar emot varje dag som en ny gåva. Ge oss en levande tro på din son Jesus Kristus, som led döden för våra synders skull och uppstod ur graven för att ge oss ett hopp, och lever i oss att dagligen dö från synden och leva efter din heliga vilja. Och när vår dödsstund kommer, gör oss rätt beredda att salig skiljas hädan, när evighetens påsk gryr över jordens gravar. Låt oss av nåd få uppstå till evigt liv. Amen. Fader vår, som är i himmelen, helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Låt oss tacka och lova Herren. Tag emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.